Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi lyssnar på podcasten Atladotter och Bjurvald. Det är jag som heter Margret Atladotter. Och med mig har jag som vanligt
Lisa Bjurvald.
Tja Lisa.
Tja Margret.
Det här är ju en podcast om medier och journalistik. Och det här blir vårt första avsnitt post Paris.
Ja, det är sant. När du och jag sågs i fredags så var vi på utdelningen av årets Amazon. Det var en glammig och rolig tillställning. Vi skojade lite grann om att det var fredag den 13:e och vad skulle möjligtvis kunna...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hända? Skulle vi snubbla på någon sladd eller skulle vi göra bort oss på annat sätt? Och sen tyckte vi att det hade varit så lyckat och så gick vi hem. Och bara några timmar senare så smällde det i Paris. Och nu ses vi här igen. Torsdag och det är delvis till en ny värld vi har vaknat upp till.
Absolut, och jag måste bara ge lite kuriosa så här. Vi hängde ju då på fredagen och tog emot pris och hade det trevligt, hej och hå. Jag gick och la mig väldigt tidigt för att jag skulle upp tidigt och vara med i Nyhetsmorgon.
Men som jag brukar precis vara. Samma här. Jag gick och la mig typ 9:30. Ja.
Jag skulle vara med i Nyhetsmorgon dagen efter som jag brukar vara. Och vaknar av upprepade telefonsamtal från ett skyddat nummer.
Mm-hmm.
5 på natten. Vaknar, svarar, får höra följande: på grund av terrordåden så kommer vi ställa in din medverkan, är det uppfattat? Och det var ju såklart uppfattat, jag var ju sömndrucken typ. Men däremot, jag hade ju ingen aning om vad det var för terrordåd.
Alltså, du menar att du inte har nyhetsflash, Margret? Detta
jo,
är
det
en nyhetsflash
jag.
I sig själv.
Jo, men, ja. Jo, men alltså, inser du att jag vaknar av, alltså, jag svarade direkt.
Ja.
Jag hann inte se någonting förrän jag svarade i telefonen. Och jag hade gått och lagt mig så pass tidigt. Så det var ju, alltså det var sån chock av så här, vad då för terror då? Vad har hänt? Och sen när jag då fick hela bilden, liksom hade hela bilden framför mig. Herregud alltså.
Ja. Vad kan vi säga nu, du och jag? För jag menar, låt oss inte låtsas som att det här enbart är en mediebevakningspodd. Vi är ju liksom också människor. Hur har du påverkats av den här situationen och att det höjda terrorhotet i Sverige och så vidare?
Nej, men det jag kan säga för egen del... Så här, det är självklart att man tycker att det är fruktansvärt. Alltså att man blir ledsen och nedstämd, hela den grejen. Jag kan inte säga att jag har så här undvikit, alltså att jag har inte förändrat mitt liv. När jag känner många människor som har hört av sig till mig och varit så här, undvik T-centralen, undvik att göra det här, så här, ska du ens vara på jobbet? Alltså varit väldigt uppspelta och hysteriska över inte bara det som hände i Paris, men också Säpo-grejen. Jag har nog inte anpassat mitt liv eller ändrat mig så jättemycket. Du då? Mm.
Jag tror att det är annorlunda kanske för oss som har bott liksom länge utomlands. Jag flyttade utomlands redan som 18-åring. Jag levde igenom den här London Nail Bomber. Jag minns som om det var igår när min dåvarande pojkvän ringde mig och sa: det har precis smält utanför mitt fönster i Soho och det ligger kroppsdelar på gatan. Människor ligger på alla fyra och skriker och de har varken armar eller ben. Det här var liksom 15 år sedan, men... Har man bott i en storstad, har man bott i London, har man bott i Kalifornien, i New York som jag gjort, då finns det liksom en historia av terrordåd. Thomas Mattsson skrev väldigt, väldigt bra i sin krönika i Expressen, jag tror att det var i söndags, om den här aningslösheten som ofta tillåts härska i journalistiken, där vi rapporterar som om det vore första gången vi drabbas av terror. Jag tror på fullt allvar att vi skulle må väldigt dåligt och liksom bli så chockade i Sverige om det faktiskt hände på riktigt.
Ja.
Men för resten av Europa ser det ju inte ut så. Vi har en historia av IRA, Röda brigaderna, liksom, you name it, som har härjat. Och det finns en vaksamhet. Man vet vad man ska göra när det smäller. Och vi har levt, jag själv genomlevt en sån terrorkampanj i London. Men det gör väl att jag kan se lite extra vaksam. Men är det någon på bussen som rapporterar en väska som är kvarglömd, så kommer det kanske vara jag. Man har liksom det där i sig. Men ja, jag skulle säga att det påverkar nog mig ganska starkt. Kanske starkare än vad man vill tro. Och nu är det väl många lyssnare som undrar vad det är för så här tjoglam i bakgrunden. Ska du berätta, Margaret, var vi befinner oss?
Men vi befinner oss på Stora journalistpriset utdelningen. Och på efterfesten kan man säga.
Ja, på Operaterrassen i Stockholm. Så glamorös som det bara kan bli i dessa terrortider egentligen.
Exakt, och vi har ju då varit här och tittat på utdelningen. Och sen så har vi käkat middag. Så här.
Berätta, Mariette, vilka satt vid ditt bord? Vi blev ju uppdelade så grymt.
Alltså så himla hemskt. Det här är första gången som jag är på journalistpriset. Mm. Stora journalistpriset. Och... så här, om vi ska vara helt transparenta, Lisa, så funderade vi faktiskt fram och tillbaka huruvida vi faktiskt skulle gå eller inte, eller hur?
Ja, den stora anledningen för min del, det här var ju liksom ett gemensamt beslut till att vi valde att gå, trots den kritik som har framförts för att det har varit så oerhört ojämnt i könsuppdelningen bland nomineringarna. Det var ju
för... Vi har ju pratat om det massa avsnitt.
Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort. Det är alltså helt enkelt två kvinnor och ungefär 14 män som är nominerade. Ja. En kvinna har vunnit i klassens årets berättare. Det är Filters Johanna Bäckström Lärneby. Och Lukas Bonniers stora journalistpris har delats ut till Kerstin Weigl på Aftonbladet. Mycket väl förtjänt. Hon har bland annat skrivit om kvinnor som mördas av sina män. Men som sagt, otroligt ojämn nominering. Nu är det så att vi fick den här förfrågan om att livepodda härifrån innan det blev klargjort vilka som var nominerade och inte.
Ja.
Ja, och för mig att ställa in någonting, det ska till jäkligt mycket. Vi pratar liksom flygande magsjuka ungefär. Mm. Eller liksom, ja, ett terrorattack.
Men jag kan säga, för att vara transparenta så, har, så diskuterar vi det ändå.
Ja, det har vi gjort.
För att, jag menar, vi har ju ändå varit de, eller några av dem, det är många som har varit väldigt kritiska.
Ja, vi har varit bland de hårdaste mediekritikerna. Ja.
Precis, och då är det så här, jag kan absolut förstå att det kan uppfattas som kanske så här inkonsekvent av oss att å ena sidan sitta och podda om hur förjävligt
det är. Kan det verkligen uppfattas som det? Fattar inte folk det här med att makt tar man där den finns? Alltså det är bättre att vara på plats och påverka och faktiskt säga någonting om det än att stanna hemma och krypa in i någon slags bo och vara missunnsam, eller?
Jo, men ja, exakt. För att jag tror att, eller för egen del så är det mycket så här, folk. Men så här, jag känner mig inte riktigt som, alltså i det här sammanhanget, herregud vad man är liten då.
Ja.
Alltså man är ingen.
Va? Man är verkligen, känner du så?
Man är basically,
jag känner tvärtom.
Nej, man är basically, jag blev lite deppig så under kvällen. Jag tänkte så här, nej, för det här har jag känt många gånger under mitt liv. Att man är någon som man bjuder på grejer för att man är bra på så här, prata med män, typ.
Ja, men herregud, Margret. Berätta nu, vilka satt du med vid ditt bord som fick dig att känna så här?
Det var inte de som personer, men det var, ja, men du vet, vadå, som att det här är, att jag hittar på att det här är ett fenomen.
Nej, jag har hört att kvinnor känner så här, definitivt, och många kvinnliga bekanta. Jag känner däremot inte så. Jag känner att det här är jätteroligt. Du och jag tillhör inte något av de stora mediehusen som Bonnier och Schibsted.
Eller jag Schibsted.
Ja. Men du är liksom lite free agent ändå med politism. Mm. Och medievärlden ägs ju, som du vet, av oss anställda. Så jag känner att vi är liksom fria att säga vad som helst. Jag känner att det här är det coolaste man kan vara. Fan vad mycket hellre jag är programledare i Atla, Dotter och Bjurvald än att vara en chef på Bonnier.
Gud, ja, absolut. Men ja, jag bara känner så här... Det var också en av anledningarna till varför jag ville gå, var så här, jag har aldrig varit på Storåkningspriset innan. Jag vill se what the fuss is all about.
Ja, and the fuss is all about att det är en massa mäktiga mediemänniskor som minglar och blir fulla tillsammans.
Ja, och faktiskt, alltså verkligen, så kan man ju, det var det första jag reagerade på när jag kom, var ju så här, det är ju verkligen 50-50 när det gäller könsfördelning i män och kvinnor. Och det är bara liksom så här... spär ju på ännu mer hur sjukt det var med de här skeva nomineringarna.
Ja, Margret, ska vi bara börja vifta till oss kvinnor lite grann så att någon kan hoppa in här när vi vill? Jag ser till exempel Lena Sundström, precis har utannonserat att hon går från Dagens Nyheter till Sveriges Television. Ska vi vifta in henne? Vi får se, våra lyssnare får vara beredda på att lite vem som helst kanske dyker upp,
precis,
här i etern.
Och också så här, gud, nu känns det som att våran podd har blivit helt, så här, nya fyllepodden typ. Men förra avsnittet så drack vi skumpa på Media Amazon.
Nu dricker vi Baileys.
Nu dricker vi Baileys på efterfesten till Journalistpriset. Men för att återkomma lite till Paris, så är jag nyfiken på, för att jag har ju då, jag vaknade då mitt i natten och började följa medierna. Så jag har ju en klar favorit om vi tittar på svensk media av de som var bäst på bevakningen. Oj, nu händer det grejer här.
Ja, nu är det män som kollar på fotboll, garanterat. Ja.
ett hjält mansskrik som...
With a rebel yell.
Jo, men jag har en tydlig favorit bland svenska medier som jag tyckte var jättebra under den här turbulenta Paris-händelsen. Jag är nyfiken på vilka medier som du följer.
Aha, du vill att jag ska säga först? Mm. Jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt imponerad av Dagens Nyheter och Aftonbladet TV. Det är mina två starka vinnare. Svenska Dagbladet stod ju för den garanterat största mediemissen. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Det var ingenting om Parisattentaten i Svenska Dagbladet i lördags. För guds skull, svenskan, vad hände här? Det är liksom omöjligt att förstå exakt vad som hände där rent tekniskt. Svenska Dagbladet Kultur hade då fotboll på ettan i söndags. Då fanns det ju tid, då kunde man inte längre skylla på att det var stressat med pressläggning och så vidare. Men ändå så bättrade man inte det. DN Kultur hade naturligtvis om Paris på sin etta. Man får ju komma ihåg att Paris är ju kulturhuvudstad nummer ett. Eller kanske två i konkurrens med London eller Rom i Europa. Det är ju så givet då att en attack mot denna stad ska figurera på ettan till kulturbilagan. Men återigen så missar svenskan. Så de är liksom ut ur min tankebild. Expressen bra, men jag är lite kritisk till att varva såna här random läsarchattmeddelanden av typen fred är bra, fred är viktigt, med reporternas väldigt insatta inlägg då om att nu är den här personen gripen och så vidare i de här rullande livebevakningarna som är på sajterna. Aftonbladet var otroligt på, och Dagens Nyheter hade sin väldigt starka, som jag som liberal älskar. Man har jämlikhet, frihet, broderskap, låt mig säga det, liberté, égalité, fraternité på omslaget, på ettan till DN. Och det är en sån otroligt kraftfull markering. Så topppoäng och guldstjärna till DN och Aftonbladet TV. Men låt mig höra, vad tycker du?
Jag tyckte att Aftonbladet var... Fan vad bra de var. Det är exakt det här som jag tycker att Aftonbladet ska lägga allt krut på. De är bäst när det gäller breaking news. De är fantastiska på sin webb-tv. Tänk liksom, om vi jämför här nu. med Aftonbladet vad de gjorde och SVT vad de gjorde. Alltså det är ju helt otroligt.
SVT gjorde ju inte särskilt mycket.
Nej, ingenting.
Och Sveriges Radio. Men det här har ju också varit en väldigt stor kritikstorm, i alla fall i våra mediebranschkretsar, mot public service agerande. Här får de folkets pengar, och när någonting sånt här allvarligt händer i Europa som folket måste informeras om, så ligger de i stort sett och sover. Det kan man väl säga utan att vara raljerande. Mm. Min besvikelse, du vet att jag inte är en public service liksom fiende, men en motståndare. Den bilden har ju liksom inte stärkt. När någonting sånt här viktigt händer, då måste vi kunna lita på att public service ställer upp för folket.
Och det, så här, det, dagen efter, alltså på lördagen, så tycker jag ändå att så här, i alla fall Sveriges Radio kom tillbaks. Och skärpte till sig och var väldigt bra där. Men under de här liksom första timmarna, alltså när det är breaking news-läge, då var, tyckte jag att det var toppen. Självklart så var jag väldigt mycket inne på Twitter och sociala medier. Där var det ju extremt mycket action. Jag kan ju inte franska, så jag kan inte säga att jag följde några franska medier med gott samvete.
Kan man inte köra Google Translate på Twitter? Nej.
Jo, det kan man. Man kan översätta tweets. Men jag kan säga att jag så här...
Nej, det blir för skakigt.
Jag har ju mitt väldigt välkurerade flöde som jag så här, alltid... Som är väldigt bra. Så, här, så fort jag loggar in så vet jag vad som händer i världen.
Mm-hmm.
Däremot så lade jag märke till en grej under lördagen. Ett tokdrev mot Åsa Romson.
Mm-hmm.
Såg du det? Eller tog du det?
Ja, jag har sett i drevet. Det är alltså så att hon... Ja, berätta.
Nej, men alltså hon, som många andra på Twitter, skrev tweets. Hon skrev två tweets. Den första i stil med... Nu kommer inte jag citera ordagrant för att jag har inte dem framför mig. Men någonting, den första var i stil med frukt. Oj, ursäkta.
Det är fruktansvärt att det här har hänt. Men...
Sånt som händer när man poddar.
Ja.
Nej, men typ någonting. Det är fruktansvärt det som har hänt i Paris. Jada, jada. Nästa tweet var... Det här kommer eventuellt typ så här, få konsekvenser för det klimatmöte som är planerat.
Ja, Åsa Romson, du tänkte för snabbt.
Ja. Alltså, som många gjorde. Många gjorde det på Twitter.
Låt oss inte hymla nu. Det var nog väldigt många som tänkte, men gud, jag har ju biljetter till den här festen i Paris på nyårsafton. Jag ska ju åka dit med mina unga på novemberlovet. Vad det än är. Det är klart att alltså, den mänskliga hjärnan har ju ingen politiskt korrekt censur. Och direktkopplingen mellan den mänskliga hjärnan och Twitter är liksom, den är direkt och den är snabb.
Jag kan säga så här.
Sen så är det klart att du måste tänka lite här. Jag representerar ett parti, jag är en förebild här. Ska jag ta upp just det här? Eller ska jag låta det vara lite inombords mellan mig och mina miljöpartikollegor? Det skulle jag kanske ha valt med
alltså,
dem.
Jag kan säga så här, jag tycker absolut att hon och ganska många andra borde ha tyglat sig när det gäller tweets. Och så här, jag själv skriver nästan alltid när det gäller såna här stora katastrofala, tragiska, enorma så här, katastrof eller vet, så här, den typen av nyhetshändelser. Så jag går inte ut och twittrar. För att så här, jag jobbar som opinionsjournalist. Jag väntar på, jag vill ha hela bilden framför mig. Sen vill jag göra olika analyser, sen vill jag skriva efter det. Att skriva grejer i ett så tidigt skede, det är verkligen någonting för proffs. Alltså det är många
det
som
skämmer ut sig. Det som förvånar mig, Margret, det är att när jag är ute i skolorna och föreläser om hur ungdomar och barn ska förhålla sig till nätet, så pratar jag just om den här snabba reaktionen och hur man inte ska liksom gå för snabbt på nätet och så vidare. Jag menar, men det är en sak att säga det till 14-åringar, det är en annan sak att vi uppenbarligen behöver lära våra partiföreträdare samma sak. De borde ha pressmänniskor som lär dem de här sakerna, tycker du inte?
Jo, men så här, det som jag vill egentligen så här, nu har vi sagt att Åsa Romson det var dåligt att hon twittrade.
Hon är en människa, har vi konstaterat nu.
Nej, det har vi absolut inte gjort. Hon borde inte ha twittrat.
Nej.
Däremot så kan vi prata om drevet. Alltså, Lisa, du som är verkligen så här kunnig om angående så här näthat, alltså den typen av grejer. Vet du hur vidriga folk var mot henne?
Berätta lite, jag försökte undvika de värsta.
Nej, men alltså, då är det inte så här trollkontorna som skriver, alltså det är värst tänkbara man kan skriva till en kvinna och framförallt en kvinnlig politiker. Alltså där finns ju inga spärrar.
Du menar att det var i klass med det här Kringland skrev till Åsa Lindeborg?
Ja, exakt. Ja. Alltså gånger 100 typ. Ja. Och sen, men det är ju så här, trollen, det kommer ju, det, så det, det får man ju vara van vid som kvinna liksom. Men alltså folk, skribenter, debattörer, vanligt folk. Jag såg mitt Facebookflöde, folk bara så här, tog ut, det var som att de tog ut all sin vrede och ilska på Åsa Romson. Och det jag tycker är problematiskt.
Ja, ja, jag är så glad att du säger det. För det är väl den analys som ligger närmast i hans där. Mm. Alltså det är väldigt svårt att ta ut sin ilska på IS. Mm. Anonymous har ju lanserat ett krig som jag är lite så här kluven till. Jag tycker att det är bra att de försöker krossa dem på nätet och ta ner deras konton. Samtidigt vet du att olika europeiska och amerikanska underrättelsetjänster gör exakt samma jobb.
Mm.
Att försöka slå ner dem på nätet och på Twitter och så vidare. Utan att göra reklam för det. Men ja.
Alltså,
jag menar, vad ska man säga? Folk har inget utlopp för sina känslor. De tar ut det på dem. De får att alltså, gör någon miss, gör någon fel. Men för guds skull.
Jo, men det påminner väldigt mycket om drevet mot,
det är definitivt
Mona Sahlin.
Ja,
alltså kvinnliga politiker. Hur folk som vanligtvis brukar behärska sig vad det gäller ord.
Ja.
Kan ta till sådana otroligt grova ord om en kvinnlig politiker. Och då, det ska sägas att jag inte är ett fan av Åsa Romson. Men jag tycker ändå att hon borde så här, respekteras som människa. Alltså det folk skriver liksom helt sinnesfullt. Men du, det har ju varit ganska mycket diskussion i medierna om vad man ska kalla IS för.
Ja, bra att du tar upp det. Vad säger du? Daesh eller IS?
Alltså vi har ju bestämt oss på politism vad vi ska använda, och det är Daesh.
Ah, spännande.
Ja, vi har diskuterat det fram och tillbaks. Och alltså egentligen för mig så är, som redaktör, så är det enda viktigt att man är konsekvent.
Mm-hmm.
Alltså att vi kallar Daesh för samma sak
du,
i varje text.
Ja, men finns det inte en sak som är viktigare än att vara konsekvent? Så det är att läsarna vet vad man pratar om.
Jo.
Och jag vill bestämt hävda att Daesh inte alls är ett lika känt begrepp som IS.
Det har du helt rätt i.
Ja. Men du är okej med den förvirringen?
Just när det gäller politism så faktiskt en bra idé. Vi borde skriva en text om hur vi resonerat.
Ja, det tycker jag faktiskt på riktigt. Jag kan mycket väl tänka mig att göra det. Vi har gjort det på medievärlden. Vi har intervjuat mediechefer om hur de resonerar med just det här. Så
Vad säger folk?
Ja, alltså det är lite olika. Men jag menar, jag satt med så kallade normala vänner som inte är i mediebranschen.
Jag säger
och tittade,
också normala vänner.
Ja, men eller hur? Folk som inte är liksom helt galna journalister. Och tittade på en presskonferens med Obama efter terrordåden i Paris. Och han sa Daesh, och alla mina kompisar liksom välutbildade icke-journalister sa unisont, Daesh, what the hell is Daesh? De hade inte hört talas om det, för att IS och ISIS är så etablerade begrepp. Så är du inte inne i den här diskussionen, då tänker du liksom inte ens på det. Men Obama använder det och många andra toppolitiker använder det. Kortfattat går väl resonemanget så här, att de kallas för islamiska staten. Well, de här galna, barbariska terroristerna har ingen jäkla stat än, så låt oss inte erkänna det än. Sen vet jag inte, men Al-Qaida betyder basen. Ja, det är väl acceptabelt. Jag vet inte exakt vad Hamas betyder. Men nu har det i alla fall blivit en sån diskussion. Och liksom ur den grunden så är väl Daesh okej. Det är bara att det känns lite krystat för mig. Vi har för tusan använt IS länge nu, eller hur?
Ja, jag håller med. Och så här, det kommer ju naturligt för mig, kommer ju IS när jag pratar och skriver. Men jag tycker den diskussionen som vi hade internt så landade vi ändå i just det, att vi inte vill ge dem det. De hatar ju dessutom, sägs det, när de kallas för Daesh.
Ja, men det ger en absolut en pluspoäng i vår bok. Ja.
Ja, men verkligen.
Men vet du vad jag tänker på lite grann? Jag tänker på det här begreppet med islamofobi. För där har man haft massa. Det är ju ett väletablerat begrepp i forskningsvärlden, i den antirasistiska sfären. Alla vet att man inte menar egentligen du är anti att kritisera islam, utan det handlar om liksom antimuslimska tendenser och uttalanden. Men även där kan man ju hamna i debatter. Jag har suttit i paneler i Tyskland och Storbritannien där man säger vi ska inte använda begreppet islamofobi, för att det tyds som att man inte får kritisera religion i islam. Jag tycker det är nonsens, och som sagt det är etablerat. Börja bara dissekera ordet antisemitism. Hello, where do you go from that?
Exactly,
liksom. Vem fan är semit?
Ja.
God dag, jag är en semitisk människa. Så att det är väl det som är mitt stora hinder för att börja använda Daesh i dagligt tal och i text.
Mm.
Det är inte etablerat, men låt oss göra det.
Mm. Ja, som sagt, vi gör ju det nu konsekvent i text på politism. Men jag vet 100% att jag kommer att använda ISIS eller IS.
Ja.
Nu har vi haffat någon.
Vi har haffat någon. Så brutalt av mig att bara haffa. Vi har haffat Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius här. Låt oss höra din mikrofon.
Hallå, hallå.
Ja, men det hörs ju hur bra som helst. Vilken lyx det är att sitta i den här studion, tycker inte Margret, på den här jättescenen. Människor kan bara komma och gå. Hon ska bara finjustera lite grann här. Vi har ju som policy att vi alltid bara har kvinnliga gäster i den här mediepodden. Vi har kvinnliga mediechefer, grävande reportrar och så vidare. Och nu har vi alltså en äkta kulturchef här. Välkommen Lisa.
Tack så mycket.
Ja, vad säger du om den här galan?
Ja, vad ska man säga? Det var ju fantastiskt. Väldigt roligt tycker jag då.
Stor, stor vinst till Svenska Dagbladet.
Verkligen.
Ja, det var stor.
Det var verkligen välförtjänt.
Verkligen välförtjänt. Alltså, jag ville nästan göra stående ovationer. Jag gillar den granskningen som fan.
Ja, och det fick också väldigt, väldigt kraftfulla ovationer, ska vi säga, vi som var här. Men jag måste fråga dig Lisa, du som ändå trots allt är kvinna och mediechef. Vad tycker du om årets nomineringar? Det var ju lite glest med kvinnor, 2 stycken i startfältet.
Det var lite glest, ja, och jag tycker ändå, även om den inte var helt uttalad, så fanns det helt klart viss självkritik även från arrangörernas sida. Jag tycker Peter Wolodarski antydde ändå att man ska behöver titta mer på det.
Peter Wolodarski lät som en så här, alltså, rabiat feminist många gånger, tyckte jag.
Ja, jag tror att han
skulle kunna vara jag som stod där, för att han antydde
det hela... som en guldstjärna i AB Pods bok.
Nej, men ja. Han antydde hela tiden att så här, det här är en skev värld, typ, ja. Jämställdhet är viktigt, lalala.
Ja, det var ett väldigt återkommande tema faktiskt.
Men det var fint att se honom säga det.
Om jag ska vara ärlig så tror jag att så många mediekvinnors kritik, inte bara vår eminenta podd Margret, utan många andra mediekvinnors kritik ändå har haft en viss impact här på juryn. Man var tvungen att förhålla sig till den här kritiken, det gick inte att låtsas som ingenting. Vi hade väl, var det 14 män och 2 kvinnor nominerade? Sen hade man ju då Lukas Bonniers stora journalistpris som gick till Kerstin Weigl, oerhört välförtjänt. Men lite av en så här side note, det går ju ändå till personer för lång och trogen och god journalistisk tjänst på något sätt. Vi har ju varit de hårdaste kritikerna som sagt. Vad tycker du Lisa, kan inte kvinnor göra lika bra journalistik som män, eller vad är det som har hänt här ikväll?
Ja, det finns inte så många svar på den frågan. Självklart kan de det, men jag tror att, och det är en intressant diskussion som jag tycker har kommit upp här, det också kanske män och kvinnor, att det fortfarande är så att man fokuserar på olika sorters journalistik och att de kategorier som finns i Stora journalistpriset kanske premierar mer manlig journalistik, till exempel årets avslöjande grävjournalistik. Det är fler män som ägnar sig åt det, och kanske att man på olika sätt inte kan fånga upp, men det finns flera journalister som presterar väldigt väl under ett helt år, som kanske inte satsar på det här riktigt stora knäcket utan verkligen håller en jämn nivå, som gör berätta på ett bra sätt gång på gång. De fångas inte riktigt upp i de här priskategorierna.
Mm.
Och även för nya kategorin, den är ju svår.
Den är jättesvår. Den tycker jag alltid varje år är så här intressant att se vilka som nomineras. För att jag vet själv inte hur jag hade tänkt om jag hade så här suttit i juryn. För det är så diffust. Så här, förnyare, vad betyder det ens? Liksom?
Jag vill ju på ett sätt ogärna uttala mig kritiskt om det, som jag själv en gång har blivit just årets förnyare.
Oh my god, jag är just det.
för 2 år sedan. Men...
Det var dock väl förtjänt. Det var verkligen så här.
Det var Uppsala Nya Tidning. Ja. Sirenius var kulturchef. Och man använde då en slags anteckning i marginalen. Bland annat på en av mina böcker, tror jag.
Ja, faktiskt. Ja,
ja. Ja. Och vilket var ett väldigt kul sätt att ha litteraturkritik. Rena drömmen för alla oss som är litteraturintresserade att se hur kritikerna har tänkt. Det här stycket, hur funkar det? Ja, det var riktigt så här media groupie guld, eller vad man ska kalla det för.
Ja, nej, men vad roligt. Nej, det var ju verkligen, man kunde i samband med recensionen också ta del av en e-bok då med kritikers anteckningar som man kunde läsa tillsammans med kritiken.
Men det var ju fantastiskt. Förlåt, jag avbryter.
Ja, nej, det är ingen fara. Jag blev ju lite inlockad bara helt plötsligt i den här podden. Det var väldigt roligt.
Ja.
Så nu snackar jag på.
Ja.
Men då var det ju, ska ju ärligt sägas, lite svårt. Vad stod man mot? Och var också Kristoffer Triumfvärvet med poddarna och var Aftonbladet-reportage som hade jobbat med sociala medier och nätet på ett nytt sätt. Så att, ja, det är en svår kategori. Samtidigt så känns det viktigt att den finns just för att premiera nya initiativ. Och så. Mm. Men det blir spännande att se om man kommer se över nu kategorierna.
Mm. Jag tror fan det.
Absolut.
Det kändes så ikväll. Alltså, att de verkligen har hört och tagit till sig den kritik.
Jag tycker
de
det. Applåderat. Och Margret, vi hade ju Anna Besén som gäst för ungefär 2 avsnitt sedan. Och hennes gräv om den smutsiga sjukhusmiljön har inte bara blivit riksdagsdebatt. Utan det har också blivit så att sjukhuschefen har kommit och så här städat med henne. Den liksom fortsätter att utvecklas. Det är verkligen ett typexempel på ett gräv som får praktiska konsekvenser i verkligheten. Alltså den bästa sortens gräv. Det är inte bara vi journalister som sitter och hyllar och applåderar utan någonting händer här. Men hon är alltså inte nominerad och hon har inte fått någon guldspade. Vilket är att man återkommer till den här tanken. Vad är ett kvinnligt ämne och vad är ett manligt ämne?
Men manligt är näringslivet.
Ja, men visst är det. Visst är det väldigt övertydligt just i år. Jag tänker på Kerstin Weigl också. Malou von Sivers fick det här Lukas Bonniers stora journalistpris förra året. Det är på något sätt som att man kan prisa kvinnor för att man har jobbat hårt och slitit med det här dagliga liksom, tjusiga arbetet går till män. Gud vad jag känner mig feministisk ikväll, Margret.
Ja, jag
är så stolt att min mamma var medlem i grupp 8. Jag känner att jag fått det i generna här.
Men vad ska vi säga? Kan inte du berätta om ditt bord, Lisa?
Om mitt bord? Ja, vi är 2 Lisor. Förlåt, Lisa är
igen. Mirenius menar du? Ja. Hur då? Alltså på festen.
Ja, vilka blev du placerad
i? Ja, okej. Okay. Ja. Vi har suttit vid.
Annars vad man har på bordet. Ja. Vad
har du i pipen?
Ja, nej, det är mycket mer konkret.
Det är väldigt konkret.
Nu var det så här, ditt bord ikväll. Vilka satt du med och var det kul?
Det var väldigt trevligt. Jag satt bredvid Martin Schibbi och Stefan Eklund. Mm. Som jag också tidigare var kulturchef på Svenska Dagbladet. Så vi hade ju en del att prata om.
Wow,
även där. Men det var jättebra diskussioner.
Mm-hmm. Det känns ju ändå som att Blank Spot Project har blivit så unisont hyllat av etablerade medier. Samtidigt som jag minns startup-fasen så skrevs det väldigt mycket om att de kom till därför att de stora, tunga medierna inte satsade tillräckligt på utrikesjournalistik. Man skrev hellre om liksom att det blåste i Värmland än att det var en stor jordbävning i Mali ungefär. Och så är det ju fortfarande. Nu är de så här omhuldade. Jag börjar nästan fundera på om det ligger Blank Spot Project lite i fatet. Vem känner ni? Alltså prenumererar ni själva på Blank Spot? Förlåt att jag tar upp så här obekväma frågor.
Jag ska erkänna att jag inte gör det. Nej. Och det kände jag ju genast nu ikväll att det var ju helt fel.
Ja.
Det vill jag gärna börja göra.
Ja.
Och ju mer jag fick höra om det också, jag har tittat på det tidigare och sen, men inte så jättemycket ska jag erkänna. Men det är otroligt vilka ambitiösa saker de gör och det är väldigt glädjande att de faktiskt verkligen får medlemmar, folk vill betala för det här. Och samtidigt så betalar de ju också för, just att de är ju öppna de här reportagen. Det är inte så att de betalar för något som bara de får läsa sen. Men sen tycker jag att de hade varit intressant hur de jobbar med det som här medlemmarna får det. De får tillgång till slutna Facebookgrupper där de kan följa journalisternas arbete under tiden och vara med och diskutera. Det är ju väldigt spännande.
Sjukt spännande.
Ja.
Mm.
Jag prenumererar inte. Alltså, verkligen, jag skäms också och skämdes när jag satt där. För att jag... Nej, men det är klart att man gör. Jag tror att det kändes också så här... nästan typ så här Oscarsförbannelsen. Mm. Alltså typ att fan, att folk tycker att det är en bra grej, hyllar det, fan bra gjort, och sen så att man släpper det lite.
Ja,
alla,
ja men exakt
den känslan
så.
Liksom.
Ja.
Men det tar ett tag innan man börjar också komma på att ja, men just det, jag kanske också ska bidra. Jag hade länge så med en amerikansk sajt, Brain Pickings, om ni känner till den. Jag har mycket glädje av den, den är verkligen en, om det är en skribent som hon väljer ut det mest intressanta tänkare och böcker. Det behöver inte vara aktuellt, det ska bara vara intressant. Hon lyfter fram olika intellektuella och ja, men det är verkligen brain picking som hon plockar från hjärnor.
Det låter helt underbart, jag känner den, inte till det men jag tänker på det.
Jag kan verkligen rekommendera den och den är också helt annonsfri och den bygger bara på bidrag.
Mm-hmm.
Och jag länge var så att jag, men jag läste den och hade väldigt mycket glädje av den, så bara slog det mig, men varför betalar jag inte?
Nej,
nu
nej.
Gör jag faktiskt det. Och det känns ändå fint att man kan göra det, att den funkar och den finns och den lever på det sättet.
Mm.
Så att, det blir spännande att följa den framtiden för den typen av initiativ.
Mm. Verkligen.
Jag tror det vi är ute efter lite grann också så här, i bakgrunden är att när man är på en sån här tillställning som Strålskjornispriset, så är det väldigt konsensusområder. Alla är väldigt glada och liksom tillfreds med varandra. Man känner ändå lite så här, ja, vi är en mediegranskande podd. Ska vi inte ta upp de här små sakerna som skaver ändå? Eller vad känner du, Margret?
Jo, absolut. Ja. Är det någon särskild du tänker på?
Ska jag bidra med här?
Ja, precis. Nej, men först var det lite liksom blank spot project.
Du måste
absolut.
Öppna din mobil bara först.
Ja, men sen så känner jag lite grann också så här, vi har ju ett problem som jag har skrivit om i en podd på Medievärlden, eller en blogg på Medievärlden. Och det är ju detta faktum att det är två män som syns väldigt mycket nu. Och det är Magnus Ranstorp och herr Brun som är terrorexperter. Mm. Alltså de figurerar överallt dygnet runt. Var är kvinnorna? Alltså det börjar bli lite parodiskt nu faktiskt. Så återigen, vi är på en tillställning där det faktiskt ser ut att vara med blotta ögat 50% kvinnor. Det är mediechefer, vi sitter här med Lisa Irenius som är kulturchef på Svenska Dagbladet. Vi har hälsat på Jeanette Gustafsdotter, tidigare gäst här, som är vd för TU och så vidare. Men när det kommer till kritan så är det männen som kallas in. Och du kommer ihåg, Margret, du har vår senaste podd från Amazon-kvinnekonferensen. Vad var det nu, 24% eller 26% av alla experter i svenska medier, oavsett ämne, är kvinnor. Det är ju en patetiskt låg siffra. Det har ju inte blivit bättre sedan terrordåden i fredags. Vi sitter här alltså på Stora Journalistprisgalan på en torsdag, så det har gått nästan en hel vecka sedan terrorattackerna i Frankrike. Vad är det som pågår, Margret? Jag har i min blogg lagt ut tips på experter från FOI, Försvarshögskolan, Säpo och så vidare. Och ändå är det samma gubbar i sitt lilla, lilla interna jaktlag som kutar runt mellan tv-studierna. Vad är det som pågår?
Nej, men jag vet inte. Alltså, det är väl samma som alltid, höll jag på att säga. Att så här, folk är bekväma och ringer in dem som de alltid ringer in.
Mm-hmm.
Och man behöver anstränga sig för att bredda sin representation.
Men är det tid, är det tid eller engagemang eller både
och? Både och. Alltså, så känner jag själv så här, med typ mitt jobb. Alltså, man har asmycket att göra. Att just tänka på representation kräver tid, och så här, när man inte lägger tid på det, så helt plötsligt så har man en viss typ av människa eller liksom skribent eller hur man ska uttrycka sig, som hela tiden syns, och det är jävligt trist, men folk får helt enkelt bara skärpa sig.
Vad sägs om att lansera en kvinnlig terrorexpert i något stort forum och gör det här till ett lika känd household name som Magnus Ranstorp? En av de här kvinnliga analytikerna från min gamla skola, Försvarshögskolan, som är så duktiga.
Kan inte du vara det då?
Ja, kanske.
Det finns är det här bara att du vill lansera dig själv?
Nej, men alltså jag är på filkantnivå. Jag skulle gärna ta någon som är liksom på en lite högre nivå. Som ändå forskar om det här liksom till daglig dags.
Lisa Irenius, vad säger du?
Ja. Berätta, hur tänker du om det här?
Jag tänker på att det är flera aspekter. Så dels tycker jag ändå att det är viktigt att få med, som ni var inne på i början, att det är ju ändå så att på vissa sätt så är mediebranschen ganska jämställd. Det är många kvinnor som är väldigt tunga chefspositioner idag. Men samtidigt så är det också någonting, det är det här med experterna, men det är också ämnena. Och det är någonting med att de ämnen som ligger i tiden är ämnen som också, både vi märker manliga läsare går igång på, det är liksom, ja men Ryssland, terrorism, men också som det kanske faktiskt finns lite fler manliga experter. Sen finns det säkert, och där måste man kunna lyfta fram fler kvinnliga experter. Jag tror dels också ofta att det är lite tidspressat. Alltså när det blir de här liksom akuta nyhetshändelserna, då blir det väldigt lätt, Margret, som du var inne på, att man bara tar det som enklast. Ja. Sen är det också så, jag var faktiskt själv med i livesändning i tv häromdagen och blev just övertalad, för de var liksom, men vi har bara haft män.
Ja.
Och det är jättemånga kvinnor som säger nej, och så här, nu får inte du säga nej, och jag ville säga nej, för jag är ingen terrorismexpert. Å andra sidan var jag där Så okej, jag kan ju prata om Frankrike som jag kan.
Ja, du har trots allt bott i Frankrike och har den erfarenheten.
Liksom, ja, så jag har ändå en känsla för det som händer och jag har följt det som händer. Jag känner att jag har något att bidra med. Men jag tror också att det är fler, även vi kvinnor måste bli lite bättre på att säga ja. Det är ganska lätt. Så jag tror, och skulle jag vilja säga, för det märker jag även som redaktör, flera män skulle bli bättre på att säga nej.
Mm. Fan, det där är underbart. Kan jag få det som rubrik? Vi kör det som det här rubriken.
Ja. Ja, nej, men det är faktiskt, för att ibland är det lite så, det märker vi också. Vi har ju det problemet på redaktionen när vi vill också ha snabba kommentarer på sånt som händer. Mm. Och det är ofta så att manliga skribenter, de säger alltså, ja men visst, jag skriver något. Men det är kanske inte alltid de på fötterna.
Nej.
Sen när man väl får texten kanske inte alltid är sådär. Medan många kvinnor med sig, men jag vill känna att jag har något att säga först. Det är inte fel att vilja ha något att säga.
Nej.
Det behöver bara bli en lite bättre balans. Kvinnor säger ja lite oftare och man säger nej.
Det där är alltså bästa jag hört. Alltså jag har ju, nu var det,
jag vill ha det här på en t-shirt, Lisa.
Nej, men
på alltså, men say no.
På riktigt är det så här, den debatten som ju typ återkommer ofta om stå upp komiker. Varför är det så få kvinnor som är stå upp komiker? Bla 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 bla. Där är ju, har jag alltid sagt att det är alldeles för många män som är, det är det som är problemet.
Ja.
Alltså, så här, det
är, hälften av dem är inte ett dugg roliga. De står där och tar upp plats.
Ja, men precis. Ja. Och, så att jag kan skriva under på det.
Ja.
100%.
Underbart, Lisa. Vi tackar dig så mycket för att du var med oss här ikväll.
Det var roligt för att göra ett inhopp.
Ja.
Då går jag till minglet.
Ja
men gör det. Gå till champagnen.
Vi kommer snart.
Ja.
Tack.
Okay. Margret, om du och jag ska ta en liten snabb paus på den där så vi kan klippa ihop sen.
Det ska vi.
Ja. Nu kör vi igen. Vi har haft en 6 minuters paus som är slut.
Och vem har vi hittat?
Berätta, vem är du?
Jag heter Kerstin Weigel och jag har ikväll fått Stora journalistpriset.
Woo!
Det var första gången jag sa det. Det var första gången jag tog de här orden. Så.
Helt stort rätt att göra det i vår podd också.
Ja, det har du gjort.
Jag måste säga att jag blev extremt glad över att det var du som vann. Jag hade ingen aning och bara så här ställde mig upp och ja, men det var stående versioner och jag gillar din journalistik väldigt mycket. Nu känner jag mig som ett fan.
Ja, men jag kan knappt prata för att jag är så fan-tjockt här. Ja.
Men nu vill jag veta hur du känner.
Jag är också lite chockad över att jag tycker att det är så roligt. Jag har varit nervös. Så. Det är en stor kväll. Det betyder mycket för tidningen. Jag har jobbat på Aftonbladet länge. Och jag...
Hur länge?
Jag började där sommaren 1986. Jag hade 2 chefer, Amelia Damo och Staffan Heimersson.
Wow.
Det gick upp för mig när jag klev in där att de hade bara en feature-vokarie den sommaren. En. Och det var jag.
Wow.
Ja, det var en annan tid. Det var ju lokaler, gamla Klara och Aftonbladet var bara hälften så stora som Expressen. Och tidningen kunde läggas ner när som helst. Mm.
Så du berättade ju ett tal som du höll här under middagen. Att du kände dig lite som en underdog.
Mm.
Och det låter som att Aftonbladet också var en underdog när du började.
Ja.
Nu har du liksom tagit steget från underdog till prisbelönt journalist. En av de stora, bland de stora, Åke Ortmark och alla andra som har vunnit det här priset. Hur känns den aspekten?
Ja, men det är just det som jag inte har bearbetat överhuvudtaget. Och jag kanske inte ska göra det.
Nej, jag kan få tycka inte heller det.
Jag kan få tycka att det är konstigt. Att det är jag och personerna som det, men alltså Torbjörn Larsson, Amelia Damer, Lena Melin, men också Cecilia Udén, Annette Kullenberg, alltså det är ju kvinnor som jag har läst när jag var ung.
Jag har en fråga, för att när du tog emot priset under prisutdelningen så nämnde du sa samma sak, åh gud vilken ära, många personer som jag beundrar har fått det här priset, och då nämnde du bara kvinnor. Var det en tanke eller var det bara en slump?
Både och. Först när jag tänkte på hur jag skulle förbereda mig och vad jag ville ha med mig i huvudet, så blev det kvinnorna. Det är verkligen inget fel på grabbarna heller, så det får man ju verkligen säga. Inget fel på dem. Men det är klart att det är, är så att jag identifierar mig med kvinnor som bara är snäppet äldre än jag, som jag beundrar.
Jag såg nämligen att det var, vi satt ungefär i mitten i publiken, och jag såg att det var så många kvinnor som bara, yes, alltså nästan en näve i luften bara, ja, att du sa bara kvinnor. Det. För det kändes väldigt power att du fick det.
Ja, tydligen är det det. Ja. Jag får ett kvitto på det. Nu går jag runt och njuter och känner mig sådär uppskattad och omsvärmad, och sen så kommer det väl en vardag. Och
så, du förstår att det är de ämnena.
Jag ska få vara häckfärdig hela veckan, sa jag, Anna-Elin. Och det är inte så många timmar kvar den här arbetsveckan, men jag tänker liksom göra det mesta möjliga av det.
Men du förstår att det är också de ämnena du bevakar. Vi har ju haft Anna Besén, Expressens grävreporter här, som gäst i den här podden. Vi har också pratat väldigt mycket om vad som är manliga och kvinnliga grävämnen. Hon avslöjar saker som är väldigt viktiga för hela samhället. Smuts och dålig hygien på sjukhus. Men är faktiskt ändå inte nominerad eller har vunnit varken Guldspaden eller Journalistpriset. Jag tror att det är många kända, som precis som Margret säger, som inte hötte, men även att det är det som har vunnit. Det är just därför att du har lyft fram så kallat kvinnliga ämnen. Och du pratade också lite om det här, att vissa ämnen kan ha låg status. Berätta mer hur du har tänkt.
Absolut låg status. När jag började, jag har varit nyhetsjournalist i över 30 år. Och det hade låg status. Och mitt allra första jobb, det var jag praktikant på Norra Skåne i Hässleholm. Och jag har väldigt starka minnen av det. Därför att jag blev satt att vara polisreporter. Då satt man bakom en skärm av någon anledning, lite hemligt sådär. Och jag längtade efter att någonting skulle hända så att jag kunde få känna mig märkvärdig och lite breaking news. Och det var med cykelstölder. Och sen så dök det upp ett ärende som åtminstone jag tyckte lät som en nyhet. Och det var en kvinna som hade hittats hemma väldigt svårt skadad, och jag klev ut glatt, och då förstod jag att det här var ingen nyhet. Det här var någonting, nej men det är en sån här familjegrej, sa den manliga nyhetschefen. Och det är ju så att som ung journalist så lär man sig lite subtilt vad det är man kan skriva om och inte skriva om. Det här är ju ett yrke som man lär sig mycket med att vara i. Det går inte att utbilda sig riktigt till nyhetsjournalist, utan man lär sig. Man är mottaglig för sådana koder. Den satte sig ganska omedelbart, måste jag säga. Och vad jag definitivt förstod var att det var ett lågstatusämne.
Och än idag? Alltså om du pratar
Nej, det håller inte jag med dig om.
Okej,
jag tycker att det har hänt otroligt mycket under de här åren. Och jag ser det också på ämnena som har nominerats. Det är nominerats ett avslöjande om ett register som Södertörnspolisen hade om misshandlade kvinnor som var etiskt helt förkastligt och forskningsmässigt väldigt tveksamt. Och det är två män som har grävt kring det, till exempel. Och jag tycker att de har uppvärderats också, de här berättelserna om människor, på ett sätt som det var inte så för 30 år. Så jag lovar, det har hänt jättemycket. Och därför är inte jag helt klar över egentligen det här med manliga ämnen och kvinnliga ämnen. Jag är inte lika liksom, jag ser ju förändringen.
Men det är ju positivt att höra att det händer någonting.
Och det har hänt så mycket. Det har hänt verkligen så mycket.
Vad händer nu, alltså, om vi pratar rent konkret nu? Du har vunnit det här priset. Blir det löneförhöjning? Blir det, alltså, vad händer liksom i ditt liv?
Ja, det blir jättespännande.
Eller hur?
Ja, det blir jättespännande, för det är superstatus, att ha vunnit stora journalistpriset. Och det här priset, det här finpriset, och det är pris som man får när man har jobbat länge men fortfarande är verksam. Och det tycker jag är ett bra pris. Alltså det är inte ett pris som man får tack och för den här tiden pris. Nej, det är inte tack och adjö och du har haft dina fina stunder, utan det är för någon som fortfarande är verksam. Så det är verkligen ett jättefint pris. Men jag vet inte, vad tycker du? Tycker jag ska fundera så mycket på det? Jag tror inte att jag ska göra det.
Jag vill bara nyfiken. Det bara känns som att du borde få så här, på jobbet, att det borde rullas ut en röd matta och folk borde du borde liksom ta över Jannes kontor och, ja, men du vet, för att det här är så tungt.
Ja, men det gör ju inte mig till någon bättre journalist, kan jag säga. Men jag kommer att försöka njuta av det liksom, fullt
bra
ut. Och jag är jättestolt.
Men du, verkligen en praktisk fråga, så otroligt liksom down to earth. Men hur pitchar du artiklar? Får du igenom alla dina idéer? Eller hur funkar det egentligen när man är liksom en stor och prisbelönt journalist på det här sättet?
Nej, men det är lite säg och så.
Ja.
Jag har ett jättebra jobb på Aftonbladet. Jag är respekterad, men det betyder ju inte alltid att det jag gör ligger uppe på sajten särskilt länge. Jag måste, precis som vi alla gör, hålla på och tjata om sitt material och sådär. Det går inte med någon automatik. Ja.
Men ja.
Vad vill du säga till unga kvinnliga journalister som vi har många lyssnare av? Nu när du har nått liksom det högsta trappsteget, så att säga. Vad ska man göra när det känns tufft? Man har dåligt betalt och det är massa jäkla män i vägen för att man ska få igenom sina fantastiska idéer och så vidare. Vad vill du säga till dem?
Som den här fantastiska franska journalisten vars namn jag tyvärr har glömt nu. Jag är ledsen för det, därför att hon är ju briljant. Kör på.
Ja.
Kör keep på. Going, eller vad det var hon sa.
Hon sa typ keep at it.
Keep alltså, verkligen at, kör at it.
Ja. 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 Släpp inte taget, betyder det kanske snarare.
Mm.
Ja, liksom. Håll fast, kör på.
Men känner du att du fortfarande har den, alltså kör du fortfarande på? Alltså känner du att du behöver fightas med män?
Mindre och mindre. Men då får du tänka på att jag ska fylla 57 nästa gång. Och jag har jobbat länge. Det ger mig en viss pondus. Ja. Eftersom jag är verksam och jag har mina ämnen. Och jag kan driva mina frågor. Och jag hittar egna nyheter. Och det är med tiden. Och det tänker jag faktiskt på. För att jag har ett jättebra jobb på Aftonbladet. Hur mycket yngre kvinnor har det på Aftonbladet har jag ingen riktig koll på.
Nej.
Faktiskt. Måste jag med igen. Utan det är ålder som ger mig pondus.
Ja. Du är värdig en pondus. Du är underbar. Stort grattis.
Ja, stort grattis och stort tack för att du gav oss den här tiden.
Klart
jag tror att du har inspirerat många unga kvinnliga journalister faktiskt.
Och ha en underbar kväll. Alltså, det här är din kväll.
Jag ska njuta.
Ja.
Tack för att jag fick komma.
Ja.
Hej.
Hej.
Tack Kerstin. En applåd.
En applåd.
Woo! Det är ofattbart, Margareta. Klockan är 11:30. Vi har sagt att vi aldrig ska ha en manlig gäst i vår podd.
Men jag bryter mig in.
Nej, han bryter sig in. Och det är Jan Helin.
Han
kommer här efter Kerstin Weigel. Han har snott Lena Sundström.
Säg vad du ska säga.
Nu säger man att det är lite hård stämning här. Säg vad du ska säga. Jag kommer in för att fråga om någon av er vill gästa Matsson Helin-podden.
Nej, men vi kör ju våran podd nu.
Ni vill ha hit Thomas. Jag skickar hit Thomas.
Kan inte du gästar ju våran podd nu. Kan inte du bara säga snabbt, jo. Vad tycker du om kvällen?
Jag tycker, för mig blev det faktiskt en magisk kväll. Därför jag hade ingen aning. Och sen vinner Kerstin Weigel
Lukas
Bonniers stora journalistpris. För mig var det faktiskt på riktigt ett ögonblick som jag blev drabbad av, som jag kommer komma ihåg hela mitt liv. Kerstin Weigel har jobbat på Aftonbladet så länge jag har varit på Aftonbladet. Hon har alltid varit en förebild för mig också när jag var ung reporter. Därför att hon är en sån fruktansvärt skicklig stilist. Hon är, jag vet inte om ni har tänkt på det.
Jo.
Hon har många andra kvaliteter, men stilistiskt är hon helt magisk. Hon är varm, klok och stark, skulle jag liksom sammanfatta det. Men hon har också en otrolig iakttagelseförmåga. Och jag skulle dra mig för att säga att det skulle vara någon särskilt kvinnlig egenskap. Men det finns en magi i Kerstin Weigels sätt att skriva och berätta. Som hon dessutom sen kombinerar med, man kan säga, ett klassiskt stort ämne, det vill säga granska strukturellt våld mot kvinnor i samhället. Då byter Kerstin plötsligt perspektiv från sin fantastiska berättarförmåga. Det är inte som att hon lägger den åt sidan, men hon fokuserar i huvudsak tillsammans med Kristina Edblom på att samla väldigt hårda fakta kring hur det här våldet ser ut mot kvinnor i Sverige från år 2000 fram till nu.
Jan Helin, det låter som att någon kommer få löneförhöjning på måndag.
Det har vi inte riktigt.
Det hoppas vi. Men
du, jag omsätter dessa komplimanger i fakta. Och låt oss också ta upp Johanna Lärneby. Margret, ska du eller jag hugga kvinnan?
Du får hugga. Janne, Omni vann inte. Ja. Hur känns det?
Ja, det blev jag ju då lite besviken för helt opartiskt, eftersom jag tycker att Omni gör ett fantastiskt förnyelsejobb på flera olika sätt. Dels i den tjänst de gör som alla kan se och ta del av, men också för att de har verkligen gjort om sättet på man kan samla in och bevaka vad som händer i omvärlden. De har bokstavligen byggt ett, det som kallas för CMS, Content Management System, som jag tror att varenda redaktion drömmer om att ha. Embryo till det uppstår i Omni, och vi håller på att utveckla det nu på Schibsted Media-plattform. Så jag tycker, för mig är Omni en sån där, det finns ett före och efter liksom. Vi började tänka på det sättet, och Martin, eller förlåt, Marcus och Ian då, som har gjort det jobbet, tycker jag är, tillhör de verkligt viktiga förnyarna på så många sätt.
Kanske att de blev nominerade ett år för sent.
Jag skulle tro det. Det var ju Thomas Mattssons oblyga gissning innan, att det var ju bra, men det var ett år för sent.
Nej, men
det kan ligga någonting i det.
Nej, men, det är ju även min analys, inte bara Thomas.
Men vem sitter här med oss?
Vi har en annan gäst.
En kvinnlig prisvinnare.
Hur kan det ens komma sig?
Detta år av enbart två nominerade kvinnor, och en av dem tog hem seger.
Jag säger så här, det här behöver Thomas Mattsson höra, så jag skickar hit honom.
Men för tusan, Johanna Bäckström Lärneby, välkommen till Atladotter och Bjurvald.
Tack ska du ha.
Och grattis.
Tack.
Du är årets berättare, hur känns det?
Det känns jättebra naturligtvis. Herregud, tänk som kvinna att kunna vinna ett killpris.
Ja, alltså, det är verkligen.
Vad har du gjort?
Vad gjorde de för fel?
Ja, vad har du gjort för fel? Du sitter här och du ser fantastisk ut i håret och med en underbar svart spetsklänning. Ser så kvinnlig och fin ut. Ja. Så att man undrar nästan, vad är det som händer? Hur lyckades du lägga beslag på detta pris denna mansdominerade kväll?
Jag har ingen aning. Men
vad är det du har gjort? Vad har du skrivit om? Berätta för lyssnarna.
Jag har skrivit ett kriminalreportage, kan man säga. Där jag som gammal kriminalreporter, det är den journalistiken som ligger mig absolut närmast om hjärtat. Och det är den journalistiken som jag tycker i dess bästa form är den absolut bästa, som säger mest om vårt samhälle idag, om man gör den på det sättet som jag tycker den ska göras.
I ditt tacktal så pratade du om att kriminaljournalistiken har ett ganska lågt värde. Vi har också joinat det här av vår rivaliserande mediebevakningspodd Mattsson Helins, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Håller du med om att kriminaljournalistiken är lite mindre tjusig än andra typer av journalistik?
Den vill nog göras, det säger jag. Jag tror inte Lisa Marklund skulle hålla med. Det finns exempel på motsatsen här, tycker jag. Framgångsrika kriminaljournalister som har fått stort utrymme. Mediehistorien, tidningshistorien rymmer ju många profilerade kriminaljournalister. Men det finns ju någonting kring mord, blod, blåljusjournalistik, nämnde Johanna på scenen idag, som man ju etikerar ibland som någonting fult eller någonting smutsigt. Och det är naturligtvis brutalt, men det är också verkligheten.
Mm. Jag tror att det handlar om hur den ses i de fina rummen. Det var nog det jag ville visa på. Jag håller med Thomas. Jag tycker att det är många av de bästa journalisterna som jag tycker är ju kriminalreportrar liksom, och de absolut bästa nyhetsjägarna. Och för den delen granskande samhällsreportrarna är ofta kriminalreportrar, därför att man tvingas lära sig hur samhället är uppbyggt. Man tvingas lära sig hur man begär ut offentliga handlingar på ett sätt, och hur den demokratiska rättsprocessen och samhället fungerar. Så att jag säger till alla unga reportrar, så säger jag två saker. Bli en jävligt bra sportreporter. Bli en jävligt bra kriminalreporter. Då är du en grym journalist om 10 år, om du lär dig de grunderna.
Vad är det för skillnad att skriva för Filter och skriva för Nackstidning?
Researcharbetet är i grunden ingen skillnad alls, utan skillnaden är för Filter är att du får skriva mycket längre.
Teckenantalet,
inte bara det är lite grann på samma sätt som att göra ett Uppdrag granskning. Det kräver att du på något sätt berättar din historia så läsaren inte slutar läsa efter 2000 tecken, särskilt i vårat samhälle där man är ganska rastlös. Jag hör själv till en av dem som gärna slutar läsa när det blir ointressant. Så det ställer mycket högre krav på dig som reporter att att vara jävligt bra dramaturgiskt för att hålla fast läsaren.
Men du, varför behövs det då så många tecken? Varför räcker det inte med 2500 tecken? Vi sitter och spelar in en podd just nu som brukar vara 35-40 minuter. Mats och Nelin brukar köra på en och en halv timme. Varför kan man inte bara korta sig?
Nej, det kan man inte göra i den typen av reportage. Det kan du göra om du vill göra den reportage i form av en nyhet. Men det jag skrev i filter var ju inte direkt en nyhet. För hela Götzelbrunnsmordet hade berättats om och om igen. Till exempel av GT Expressen 1000 miljoner gånger. Men om man skulle berätta hela historien om den här mördaren och mordet och vad han hade varit med om och allting, så krävdes det den typen av så många tecken helt enkelt. Så det hade aldrig gått.
Jag sitter och tänker på en fråga till Johanna. Du beskrevs ju som tv-journalist på scenen, men du är ju sprungen från Göteborgs-Posten som
verkligen
reporter. Med tanke på den utveckling vi ser i Göteborg idag med gängkriminalitet och så, vad tänker du kring kriminaljournalistiken? Det blir så lätt att vi pratar om Stockholmspriset, vi talar om nationella historier och så. Men om man är reporter i Göteborg, där det är skjutningar nästan varje dag, säger jag. Vad tror du man behöver göra för att göra det här mer begripligt? Om man läser Metro, Göteborgsposten, GT eller lyssnar på de lokala medierna i tv och radio. Vad är det man behöver göra med kriminaljournalistiken för att det här ska bli mer förståeligt för publiken?
Jag tror att man måste gå som vanligt, och det tror jag egentligen i all journalistik, jag tror att man måste gå till på förstahandskällorna. Och det kan man bara göra om man vet vilka är förstahandskällorna. Och det är liksom de som skjuter, de som blir skjutna, de som har byggt upp det här gängkriget, om man säger så, i Göteborg. Och det är ju ett jävla mödosamt arbete som man inte bara gör på en kafferast genom att åka ut till Biskopsgården eller Bergsjön. Och det krävs jävligt långa Excel-ark där man noggrant dokumenterar vilka är de här, var bor de, vem sköt vem först, vilka konstellationer, när bytte de gängtillhörighet och sådär. Det är ett mödosamt arbete som jag tror att folk inte riktigt förstår som jag aldrig har jobbat med den här typen av kriminaljournalistik.
Du, låt oss prata lite kort om kvinnligt och manligt. Jag var förra året och tappade bort mig i de här områdena i Bryssel där folk just nu spanar efter terrorister. Det var jävligt obehagligt. Jag kände en stark antagonism, för att inte säga typ ondska, i luften. Jag var typ enda kvinnan där, jag fick ingen hjälp att skaffa en taxi. Det var verkligen så här, vi är ute efter dig, blonda kvinna. Det var en otroligt obehaglig upplevelse. Man har skapat liksom eget samhälle typ i de här förorterna till Bryssel.
Det låter
ja.
Hemskt.
Ja, men så är det liksom. Hur känner du när du arbetar med kriminalreportage? Ligger ditt kön dig i fatet? Spelar ingen roll? Eller hur har det påverkat dig på något sätt?
Det har bara påverkat mig positivt.
Mm-hmm.
När jag började jobba som kriminalreporter på Göteborgs-Posten och jobba i de gängmiljöerna, så var det ju början av 2000-talet. Då hade jag fördelen genom att jag behöver aldrig tuppa mig mot de gängkillarna. De ser aldrig mig som ett hot, vilket gör att jag har lättare att, jag ska inte säga få access till dem, för det tror jag inte är så himla svårt om man är vänlig och artig och liksom uppträder hyfsat. Men jag utgör aldrig något hot på det sättet, vilket gör att jag nu, för när det här, ni vet, dubbelmordet på Vårväderstorget, min krog och så, det gör att jag kan komma in på en begravningsvaka där det bara männen sitter och sörjer en person som har blivit skjuten och dricka turkisk kaffe. Jag tror på att man ska uppträda artigt och korrekt och vara jävligt rak. Jag tror att en nyckel för mig har varit att jag aldrig någonsin har blåst någon. Inte att jag har strukit dem medhårs på något sätt. Det är inte det jag menar. Men jag tror att jag aldrig på något sätt försökt verka vara någon annan eller göra något annat än vad jag själva verket gör. Just när det gäller de här killarna. Liksom. Därför att det köper de inte. Inget jävla jidder. Utan att man bara är rak och säger vad man. Så det, i mitt fall har det bara varit till fördel att jag har varit tjej i de miljöerna.
Johanna, du nämnde också att priset du vann är ett riktigt killpris. Vad menar du med det?
Nej, jag ironiserade naturligtvis grann över de senaste veckornas debatt. Att det var två kvinnor nominerade och 14 män. Det är klart att det ser ju inte bra ut ur ett genusperspektiv. Och sen så vill jag ju som alla andra också lägga till brasklappen att, att jag tycker ju att det är jävligt hög kvalitet på de som är nominerade liksom. Och jag har svårt att se vilka reportage som jag hade velat byta ut mot något annat reportage. Så att det var lite raljant. Jag sa till mina vänner innan så sa jag så här, vinner någon av killarna då ska jag säga det är klart de vann bara för att man vet hur juryn är. Det är bara killar som kan vinna det.
Men du berätta, vad är next in the cards for you? Vad är det du planerar härnäst?
Jag har en tjänst nu som publiceringsredaktör på SVT Sport i Stockholm. Vilket gör att jag är ansvarig för det vi publicerar på sporten. Så nu närmast så är det helgen där jag jobbar med vinterstudiopremiär, Bruksvallarna. Kör vi Järnet på, så det är ni välkomna att titta på. Vi kör en satsning på ätstörningar i och med att Henriksson gör comeback. Efter att ha bloggat om sina ätstörningar, så det kommer vi prata ganska mycket om. Och om ätstörningar i norska längdlandslaget också kommer vi att ta upp.
Oj, vad spännande.
Ja, så det kan väldigt spännande. Sen så har jag har 4 stycken kriminalreportage som ligger, som är lite grann... Och...
4 kriminalreportage?
Det var spännande.
Det är ofattbart. Kan vi få ett ämne på någon av dessa 4, tack?
Jag kan säga...
Sneak peek.
Ja, jag kan säga det. Det ena heter Tyska pojkarna. Och det handlar om tyska pojkar.
Ja, det är helt ofattbart vagt.
Det andra kallar jag för listan. Och det handlar om den undre världen i Göteborgs grova kriminella värld, gängkriminella.
Ja, som aktualiserats med terrorhotet.
Den tredje kallar jag för terroristen. Och det handlar om en terrorist.
Låter som att det är lätt att sälja in det just nu ungefär. Ja.
Ja, men det är...
Och det fjärde?
Nej, men det fjärde vill jag inte, det vill jag inte riktigt berätta.
Okej, okay, det är det vi skålar ögonen på, tror jag.
Ja,
det är det fjärde reportage.
Sporten är mitt fokus nu, ett år. Där får vi se.
Får jag fråga dig, var är du om 10 år, Johanna?
Här, vid det här bordet som vinner.
Nej!
Jag vet inte fan, jag kanske jobbar på Expressen, man vet aldrig. Jag tror att jag kommer vara arbetsledare någonstans, samtidigt som jag varvar med att göra jävligt roliga kriminalreportage som jag brinner för, som det är ändå som, alltså, som ni märker, det ligger mig så himla.
Ja, du, får jag fråga, deckarförfattare? Nordic noir.
Ja, så skulle det kunna vara. Jag skrev en bok för 2 år sedan.
Nej.
Jo, och det är väldigt jobbigt att skriva en bok.
Ja, det är så jävligt.
Ja, vi får se.
Ja.
Jag vet inte, vad gör du om 10 år, Thomas?
Jag tror inte Johanna vet vad hon gör, men
han viftar professionellt bort frågan här just nu, kan man säga.
Ja, så här, alla säger så här, men sporten, driver du med oss? Och för mig ligger det ligger mig väldigt nära om hjärtat att jobba
på sporten. Hon jobbar på SVT Sporten och levererar 3 tunga kriminalreportage och ett hemligt som hon inte ens vill avslöja.
Ja, det är magiskt.
Ja, det är den här 4 man är väldigt spänd på.
Ja, fast jag har inte gjort dem än. Om ett år kanske jag har gjort 1.
Ja, herregud. Då är du välkommen tillbaka till podden och berätta allt om det tillbaka. Och vad som händer. Stort tack för att du var med oss, Hjärtladotter och Bjurvall, Johanna. Och grattis en gång till.
Tack snälla, tack.
Stort
snälla.
Grattis.
Yes.
Thomas, du hänger du kvar här?
Absolut.
Hur länge får vi köra? Är det här Mats och Helena?
Jag tror vi har 5 minuter till.
Ja, okej, vi frågade Janne vad han tyckte om vinnarna. Vad tycker du?
Jag tycker också, precis som Johanna sa, att det var väldigt hög kvalitet på vinnarna. Det var faktiskt svårt att i år se så att säga, skiktningar mellan dem. Ibland kan det vara sådär, och det finns en klass som är svårare än de andra, det är alltid för nya klassen. Mm. För det är liksom vad i journalistik, vad i affärsutveckling. Det var väldigt många bra bidrag i år. Men det känns ändå som att den här debatten om män och kvinnor har lagt som en liten våt filt över hela.
Visst märktes det i hur Peter Wolodarski höll i prisutdelningen?
Ja, och det var inte konstigt, tänker jag, för att det var någonting som jag tror många här ikväll har antingen vunnit priset, eller suttit i juryn, eller är mediechefer som förfogar över resurserna. Och då kan man tycka att det finns skillnader och det finns ojämlikheter, men de är inte 14-2 idag.
Nej. Nej, om man tittar på de som är här är det ju 50-50. Män och kvinnor också. Så att det var ju det var ju tvunget att tas upp på något sätt. Det hade jag nästan sett fram emot lite under kvällen. Så här, hur kommer man att adressera det här under kvällen?
Det låg och puttrade hela tiden.
Men jag tycker ändå att man gjorde det faktiskt på ett ganska bra sätt. Man ignorerade inte Men det var inga så här, det kändes inte falskt heller när man pratade om jämställdhet faktiskt.
Jag tror att det är så att man kommer att se över kategorierna, för att de här kategorierna, de är satta för ungefär 10 år sedan, de här 3 kategorierna, och frågan är om de är representativa idag. Till exempel så är det så att opinionsjournalistik har ju ingen riktigt naturlig liksom hemvist i de här kategorierna, men den är ju jättemycket större och mer relevant idag än den var för 10 år sedan. Så det är klart att
politism borde ju verkligen vinna, eller hur?
Verkligen, eller hur?
Säger du som sitter i Schibsted-huset och pushar Thomas Mattsson på detta svar.
Du har varit på äventyr, Lisa. Var har du varit?
Nej, jag har varit och spanat lite grann bland kvinnorna här. Och det verkar som att kvinnorna börjar trappa av. Och plötsligt är det typ 70% män kvar.
Ja, jag tror de går till en bättre fest.
Ja, men jag tror det.
De överger de här SJP-gubbarna.
Ja, men jag tror det. Det är väldigt många på Twitter, hörni, låt oss inte mörka detta längre, som skriver att detta är ett stort PK-inferno, här trängs journalisteliten och så vidare.
Det är ju sant.
Ja, men vad är det vi har det här till för? Vad gör ett pris? Vad betyder ett pris, Thomas Mattsson?
Jag tror att för de som är här så är det en trevlig kväll, en möjlighet att mingla, träffa kollegor, konkurrenter. Ja. Nyttigt ska jag säga, rent affärsmässigt och realistiskt. Och jag tror också för de som blir nominerade, och det känns ju inte så ikväll om man inte fått priset, så är det här naturligtvis once in a lifetime. Vi är 17 000 journalister, det är 9 nominerade bidrag. Det är ju inte lurigt att förlora ikväll, men med lite perspektiv så är det ju inte så många som blir nominerade. Och vinner man så är det ju liksom något, då skriver man in sig i svensk journalistisk historia. Och jag kan nog tycka att ibland finns det folk som säger att det här är bara internt och PK och så. Men vi har för få priser, ja. Det är klart att vi ska fira det här. Vi har kollegor i denna stund som jobbar 20 timmar om dygnet i Paris och bevakar terror. Vi har kollegor som är i Syrien och rapporterar om flyktingkrisen. Jag behöver inte fortsätta uppräkningen. Det är klart att vi ska fira det. Det tycker jag är viktigt. Jag tror att ibland måste man sträcka på ryggen lite grann.
Jag håller med om allt detta, men med ett aber, och det är att det är väldigt mycket Stockholms medier representerade här. Jag menar, titta till exempel nu på Norran som har den här nyheten om terroristen som faktiskt är gripen. Har du någon från Norran nominerad? Nej, har du någon från Sydsvenskan?
Jag tror
de är från Norrtälje Tidning. Ja, okej. Men det är Norrtälje
Tidning sitter vi gör.
Ja, det är sant.
Jag tror Norran förvisso hade nyheten om polisinsatsen.
Ja.
Men det var Brottsplats Sverige, TV4, som
hade gripande. Det har du helt rätt i. Min poäng är bara att det känns lite storstad över det här.
Men jag kan säga också att
det är lite mer lokalt på gräv.
Att folk är irriterade på Twitter visar ju på att det är så jävla mycket mediefolk på Twitter. Alltså, jag tror att det är det.
Ja.
Att vi liksom uppdaterar mycket från den här festen för att vi är där.
Ja. Jag tror inte mina gamla klasskamrater i Enköping har sina Twitterflöden fyllda av skönhetspriset ikväll.
Det har vi ju sett också på undersökningen av Twitter, att det är opinionsbildare, det är medier, det är politiker, det är PR-personer som är aktiva på Twitter.
Ja, vad säger ni?
Det är inte representativt.
Vad säger ni om kvällens pris som nominerade? Ni kanske har pratat om det, men vad är er take på det här?
Jag tycker att det är absurt att det är 2 kvinnor nominerade bland 14 män. Jag kan inte komma ifrån det. Alltså okej, du vet, en summa som 7 kvinnor, 10 män. Yeah, whatever. Det är lite fler män.
2-14 är liksom.
Nej, jag vet inte. Liksom, nästa år så är det 10 kvinnor och 7 män. Men att 2 kvinnor och 14 män, det är svårt att svälja som jämställdhet.
Så men vad tror du det beror på då? Alltså...
Ja, men vi har ju pratat om det tidigare avsnitt.
Att de inte anstränger sig i juryn, tror jag, faktiskt.
Ett, inte anstränger sig i juryn, men sen det vi har pratat om tidigare, att det är olika sorters gräv som premieras. Det är hårda gräv, det är finansavslöjanden. Janne Josefsson står här vid ett bord och ser nöjd ut och omsvärmad av kvinnor. Det finns en slags gräv som har mer status än andra gräv, Margret. Anna Bessén, hennes gräv gick till riksdagen.
Ja.
Ser du henne nominerad ikväll? Nej. Är hon nominerad i Guldspaden? Nej. Detta är då
har hon Thomas manliga groupies?
Anställd. Ja, hon är en superjournalist. Hon har inte fullt av priser på sin spiselkrans. Låt oss ändra detta. Vore hon man så kan jag garantera dig att hon hade de här priserna i liksom in a low bag. Mm. Det är olika typer. Alltså näringsliv är hårt, sjukhusmiljö och hygien är soft. Mördade kvinnor är ett mjukt ämne, mördade män och terrorister är ett hårt ämne.
Säger det någonting att Kerstin Weigl får priset för att hon har gjort det här
under lång tid. Du sätter alltid kvinnor på den här prispallen.
Hon får inte avslöja den här priset.
Nej.
Utan hon får det för lång och trogen tjänst i den här genren.
Oh ja. Titta på Malou von Sivers, fick det förra
välförtjänt, året. Välförtjänt ska jag säga.
Ja, absolut välförtjänt.
Ja, och utan att dissa det priset så är det så att det är jättelätt. Du kan sätta en kvinna på det som en slags förlåt liksom. Du får det för lång och trogen tjänst.
Men det är många tunga mediekvinnor, om vi nu ska...
Här ikväll, ja.
Nej, jag skulle säga som inte har fått det priset.
Alltså, ja, det är det.
Vi talar Eva Hamilton, vi talar Kristina Jutterström. Kristina Jutterström, hon har varit chef för Ekot, chefredaktör för DN, chefredaktör för Expressen.
Och hon har inte fått Lukas Bonniers.
VD för SVT. Nej. Om hon inte får Lukas Bonnier-priset, då kan man lägga ner det priset.
Ja.
Man
alltså,
då
konstigt.
Behöver vi inte ha det priset.
Det är
priset.
Lite märkligt. Ja. Men Kerstin Brunberg då, har hon fått?
Hon har fått pris.
Okej, okay, det gör men, i alla fall lite.
Men,
lite
hon är fantastisk.
Vi kan kanske typ så här avrunda slash avsluta den här podden med att säga att Stora Journalistpriset har väldigt mycket att tänka på till nästa år.
Vet
det här var
säga,
ett avgörande år.
Va? Jag vill säga två saker. Ett är att när du och jag avslutade podden förra fredagen från Amazonkvinnokonferensen så sa jag till dig...
Tack.
Då sa jag så här, jag vill träffa en kvinnlig expert på virtual reality och intervjua henne. Du och jag stänger av mikrofonerna och vad händer? Ja hej, jag är en kvinnlig expert på virtual reality från Browning Institute.
Poddens genomslag.
Det är helt ofattbart. Jag har alltså säkrat en intervju med denna kvinnliga expert på virtual reality. Och ni som lyssnar kommer för det i nästa avsnitt i guld. Mm. Det andra jag vill säga, du och jag, Margrethe, nästa år kommer du och jag att sitta här och ta hem, eller åtminstone vara nominerade i kategorin Årets förnyare med vår talkshow Atla Dotter och Bjurvald.
Jaså,
because we are going to TV.
Ja.
Det är det jag hoppas på.
Ja, vi får se. Vi vill inte avslöja någonting, men eventuellt.
Så är det.
Thomas, tack för att du
gästade. Jag går och breakar den nyheten i nästa på.
Ska du gå och göra?
Tack så mycket. Trevlig kväll.
Alltid först här. Trevlig kväll.
Tack till dig som lyssnar. Vi hade ett jättelångt manus, ett körschema på grejer vi ville ta upp. Snackisar från veckan, men så här, vi kör en livepod från en fest och då blev det så här. Vad säger du, Lisa?
Jag säger skål, Margrethe. Ja,
skål. Vi tackar för att du lyssnar och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ciao. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.